Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Har någon historia att berätta?
En historia?
Ja, ta en för.
Han är en av Sveriges mest omskrivna personer. I lilla landet Lagom var han större än alla andra. Han älskades av allt från ståplatspubliken till en kunglig prinsessa.
Är man kär så är man kär och tycker det är roligt och sen tänker man inte på vad de andra säger, eller det är lite så.
För generationer svenskar är Sven Tumba den första idrottsstjärna som trängde in i varje vrå av folkhemmet.
Tumba spetsar mot gränsan emot den kanelsen till målvakten och drar nu och gör mål!
60 år av rubriker. Ändå är han svårfångad. Närmast en gåta.
Godmiddag. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Ge upp den! Hela vägen!
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt allt precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Ah,
yeah. Starkt välkomna till Snett runt bakåt. Idag med Marcus Leipi som vanligt och med gäst Jens Lind. Välkommen.
Tack så mycket.
Andra gången du är här.
Mm,
andra dokumentären som är klar.
Ja, och det är ju alltid en fantastisk känsla när man har skickat in den till SVT. Det gjorde vi igår, så att nu är det klart.
Kom
ja.
Hit var tredje år ungefär då, eller varannat år. För tredje år. Så försvinner han ut och så gör han en ny prisbelönt hyllad dokumentär. Och så kommer han tillbaka till oss och blir prisbelönt och hyllad för det gästspelet. Kul att du är här.
Tumba den här gången.
Tumba, ja. Ja. Jag trodde verkligen att vi skulle göra en film om idrottsmannen Tumba. Ja. I och med att han har gjort så otroligt mycket. Och kanske inte har dokumenterats så många gånger. Det har ju varit kort. Jag har gjort stopptid om det förstås. Så korta episoder. Men kanske ta ett helhetsgrepp om vad han gjorde som idrottsman. En liten spin-off efter Hawkins historia var det ju tänkt. Men som det ofta, när man väl börjar göra intervjuer och börjar leta och gräva så träder ju andra bilder fram. Och det här, i det här fallet så var det ju två spännande släkthistorier som dök upp som var oemotståndliga att inte berätta.
Aha. Var det när du gjorde Hawkins historia? Den har vi pratat om tidigare och den har säkert de allra flesta sett. Tre delar dokumentär, 3 timmar. Var det då du fick upp ögonen för Tumba, eller hade du gått och funderat på honom tidigare?
Nej, jag hade inte funderat på honom tidigare. Och det var väl delvis då vi fick upp jag fick upp ögonen för honom. Klart jag kände till Tumba, men hade väl inte tänkt att göra film om honom. Frågan var ju vad jag skulle göra efter Hawkins historia. Och det var vid något möte med dokumentärfilmsredaktionen som, ja, varför inte Tumba? Det känner jag att jag hade gjort så mycket research i samband med Hawkins historia, så att det här borde ju bli lätt. Nu tog det här lite längre tid än vad jag trodde.
Ja, men man får ju verkligen den känslan när man tittar på det, att så här, det här är ett projekt som har växt, för att man då rycker i någon tråd och så där öppnas en helt ny spännande värld, och sen rycker du en annan tråd och så. Den känslan är det verkligen när man tittar på det. Sen öppnas ju upp liksom, hela dokumentären öppnas upp successivt så här. Alltså det känns som att det är liksom en berättelse om, alltså dels då om Tumba naturligtvis och om de här släkterna, men det är också en berättelse om Sverige i efterkrigstiden, liksom kondenserat in i en enda man på något sätt, skulle jag säga också. Vi kan ju återkomma till varför. Men så här, vem är Tumba som, vad är det för person liksom?
En man med oändlig energi, som aldrig kan sitta still, som förmodligen hade alla bokstavskombinationer man kan tänka sig, säger hans, de som är nära honom. Men ADHD kan man nog tänka sig. Och det var någon som sa att hade han funnits idag, så hade inte han blivit Tumba, för då kanske han hade fått medicinerats eller någonting. Det hade inte varit samma person. Men en man som alltid går på högvarv när andra kan hänga med lite tag. Men Tumba orkar jämt. Ja. Sprudlar av idéer, energi, upptåg, det ska vara roligt, kul, charmig, respektlös, men med gör det på ett snyggt sätt. Men det måste hända någonting hela tiden. Och när jag började med det här, så jag satte mig på Kungliga biblioteket. Eller då hade de öppnat upp, så jag kunde inte hemma och läsa ett par månader. Jag läste alla artiklar om Sven Tumba. Alltså, alla och skrev ner dem. För jag tänkte, jag måste veta vad det här är. Och jag blev ju nästan matt av den intensitet i livet som han hade. Därför det sprakade och spretade upp åt precis alla håll. Och jag hade ingen aning om att det var allt från att han skulle öppna avstressningsinstitut i Spanien för direktörer.
Åt sig själv kanske.
Åt sig själv kanske. Det pratade om i åratal. Nu säger jag hej då till Sverige. Till han uppfann en båtläns som skulle få ut vattnet i båten. Det är inte ens med i filmen, men att han gjorde saker hela tiden. Men så jag tror Ulf Sterner som säger i filmen att han hade väldigt många idéer, men de varade inte så länge.
Ja, men precis, man blir helt paff såhär. Någon gång sitter han, alltså man tror att det är sant såhär. Alltså, det är en helikopter fast med vattenskidor som man ser ut som det skulle kunna vara en tecknad film liksom, så här. Den här har han också gjort så här, byggt själv liksom.
I slutet på 50-talet kunde Tumba dyka upp precis överallt. Här kommer han i en gyrokopter som han har skruvat ihop själv.
Vad ska du använda den till?
Du, alla vill ju se det här. Det är den första som finns i Sverige, och jag menar, jag ska åka ju uppvisning i samband med vattenskid i sommar, så kan det vara kul att visa.
En gyrokopter. Visst, beställt den från USA, men den kostade då, läste jag då, $10,000. Det är ju mycket 1959.
Ja, det var så jättemycket.
Och den är en slags, det är en båt av slag med en helikopter, och som dras bakom en båt på något sätt. Han kommer upp jättehögt och han vet ju inte vad man ska göra. Han säger att han har kraschat den dagen innan, han bara rakt med huvudet ner. Reporten är ju bra, han heter Anders Bauer, han frågar, vad ska du ha den till? Man undrar ju, han kan ju inte segla iväg bara med den här båten, med den här gyrokoptern, han behöver ju en båt. Jag ska visa upp den när jag har min vattenskidsturné, det tycker folk är roligt. Och han hade ju alltså en turné med vattenskidor i slutet av 50-talet som drog då tusentals åskådare hela sommaren. 30 000 var ju publikrekordet, men det var genom hela Sverige. Och då klart han ska. Gyrokopter, han hade flygplan, han hade båtar. Och det är ju samtidigt som han spelar allsvensk fotboll också. Hur han nu fick ihop det här, undrar man ju stillsamt. Men det kanske var uppehåll.
Ja. Fruktansvärt meningslös pryl när vi pratar om en gyrokopter. Man måste ha en båtjävel som drar den. Okej, men man hade kunnat flyga ensam med den. Så
fattar jag i alla fall. Man har ju en båt.
Ja, men det är något härligt i den här frågan då. Vad ska du ha den till? Alltså det är som den här mannen som, han så går på lina över tvillingtornen i USA ju. En fransman, en total dåre så här. Så han gjort det då. Det krävs enorma månader planerat och liksom för att smyga in, och så går då den här linan då. Så frågar de honom så här, Varför gjorde du det så här? Han tittade på honom. There is no why. Alltså, det finns inget varv. Alltså, det är härligt liksom. Det var härligt. Så här. Den känslan får man över tumme också. Det ska vara kul. Det ska vara härligt. Så.
Men man kan ju tänka sig då också. Om han turnerar runt i Sverige, i sommarsverige. Och han är brunbränd. Och alla som är där är lättklädda. Och det kanske dricks en och annan pils nu. Och så där. Är det här någonstans det händer saker också? Eller? Han ser ju bra ut, Tumba.
Ja, och han är intresserad av tjejer och man måste komma ihåg att han är Sveriges mest kända idrottsman. Han är den första nationalidolen och som njuter av det här. I filmen så, vi har ju en sekvens där bandyhjälten Snoddas sjunger Flottar kärlek och
Hadrian hade ra, Hadrian hade ra, ifrån Norderås det skiljet ner.
Det var ju sådär liksom lite ödmjukt man skulle vara. Det var ju Boranis, alla de här var ju inte några som trängde sig på. De var på sportsidorna och var ödmjuka och fina. Och Tumba var överallt hela tiden och tog för sig. Älskar det här livet. Och det är klart, det skriver han i sina egna memoarer. Det var där jag hittade mycket. Han var ju totalt öppen. De kom 95 någonstans. Att det var ju underbart med alla tjejer. Och det var ju synd att han då hade träffat Mona. För då han var ju så kär i henne. Ja. Mona och Sven var gifta i 51 år sen. Så att han sa att han ägnade sig bara åt vattenskinnarna den sommaren. Men tar upp det som ett litet problem.
Ja. Ja, men han är ute och röjer runt. Han finns ju med i det här liksom, projektet med vattenskidorna. Han dyker upp i lite filmer också. Åsa Nisse. Och så samtidigt då ser han ju landslagsman i hockeyn och en landskamp i fotboll.
Han gör en landskamp i fotboll.
Ja. Men om man tar det så här hockeyn då. Det känns som att man kanske har träffat en Tumba person i sitt liv. Liksom. Mm. En sån som är överallt, som har hög energi och lite snackepelle så. Men att de väldigt sällan också levererar. Men grejen med Tumba är att han lyckas liksom, hur nu fan det går till? Han lyckas prata in sig i och ska debutera för Tre Kronor. Då har han inte gjort en enda A-match för Djurgården. Men han får ändå spela en landskamp då. Och så gör han 5 mål. Så han levererar ju hela tiden också. Men så hur bra var han på hockey? Och hur viktig var han för hockeyn så att säga? Mm. Om vi går till idrotten lite.
Jo, men han gör ju den här landskampen 1951. Och det jag läste i tidningarna var ju att det var ett ytterst svagt USA-lag de möter. Och själv säger Tumba att det var ett VM, USAs VM-lag, det var det inte. Men strunt i det, han tog sig in i landslaget i alla fall. Och 2 år tidigare så gick ju VM i Stockholm 1949. Det var ju publiksuccé, men mindre än 1% av publiken kunde någonting om reglerna. Man visste inte vad ishockey var, men det var någonting nytt och spektakulärt. Det smällde, folk hoppades på slagsmål och ja, men de kunde ingenting. Och det fanns ingen hjälte. Klart att de kände till namnen kanske några stycken, men sen kom Tumba. Ja. Tidigare så åkte man skridskor, man gled fram på isen. Det var tjusigt, men Tumba, han kom, han sprang. Ja. Alltså han åkte skridskor på ett helt annat sätt och han hade tränat i backar, nedför och uppför och sprungit på somrarna. Så han hade en spelstil som skilde sig från alla andras. Ja. Och sen har han då den personligheten att han älskar att vara i centrum. Älskar publiken. Han kunde snacka med folk under matchen. Kunde ha långa samtal. Och det är ju så mycket som inte kom med i filmen. Men det var ju det som var en del av hans storhet. Att han var som gjord för det här. Och då fanns det här nyväckta intresset för hockey. Och så kommer personen som både har skärmen och skridskoåkningen och spelet för det här. Och som bara väcker intresset för hockey. Där går väl hockey förbi fotbollen så småningom. Det är Tumbas förtjänst. Ja. Tumba spelar ju fotboll i Djurgården också och vinner ju SM. Men det är ju hockeyn som är, där är han i sitt esse.
Och man ser honom, han är längre än alla andra, han åker snabbare, han är liksom jävla bollkänsla eller då, så rör sig fint liksom.
Och man kan säga synd är att inte det gjordes mer reportage om honom. För det finns ganska lite bilder rörligt på Tumba. Och vi har använt allting i filmen här och det är väl knappt några rutor som inte jag har sett tidigare. Men man gjorde inte reportage på den tiden. Mycket var ju innan ens SVT, Sveriges Radio. Sveriges Radio fanns ju, men TV började väl inte förrän 56-57. Man jobbade inte på det sättet. Och under hans riktiga storhetstid, tänk att få följa med Tumba. Wow, det hade man ju förstås gjort idag. Han var ju liksom sin tids Zlatan.
Ja, men han är ju jättekänd verkligen. Det blir man också lite paff över i filmen. Okej, fan, han var så stor liksom. Och det öppnar ju upp en ny värld för honom också. Oerhörda möjligheter. Inte minst då i hans romanser och så. Jag tänkte att vi skulle kunna gå in lite, för det är ju där som också filmen vidgas lite. Ska vi börja med då den här Nessim-släkten som han ju kommer i kontakt med. Kan du berätta lite om dem?
Mona, som man kommer att gifta sig med så småningom, kommer från familjen Nessim. Och Nessim har gjort en enastående klassresa i Sverige. Monas farfar föddes runt 1880 någonstans i Bulgarien. Och han skulle giftas bort 15 år gammal och var blind handelsman. Och hade inte lust med det, så han rymde hemifrån. Och fotvandrade genom Europa, åkte med båtar. Och lärde sig 10 språk, lärde sig alla möjliga yrken och blev expert på mattor bland annat. Så när han kommer till Sverige 1914, då är han ganska etablerad. Så börjar första världskriget, så blir Monas farfar kvar i Sverige. Och han blir ju förmögen på att sälja orientaliska mattor. Jätterik i en tid när det är inte så hemskt enkelt. Det är inte så många som är rika på det sättet i Sverige. Och han kommer utomlands ifrån, inte heller vanligt i Sverige. Och han får en son som heter Nils. En glad spelevink, en fantastisk affärsman som går i sin fars fotspår. Och han startar, Nils, Monas pappa, startar Nessims mattor, som många äldre stockholmare känner till. Det låg på Norrlandstorg till alldeles nyligen. Det var inte familjen Nessim som ägde det då. Men han blir förmögen på att sälja mattor och orientalisk konst. Han gör, under en tid när Kina är helt slutet, så kan han göra 14 resor dit till Maos kommunistiska stat och köpa Minggrav. Han gör business med kineserna.
Och filmar.
Han har med sig en kamera. Han har med sig en kamera till synes överallt. Och det är så fantastisk kvalitet. Så att Monas pappa hade en kista då med sina filmrullar, och ingen hade sett de här på över 50 år. Så när jag är ute hos Monas bror som bor kvar i Saltsjöbaden, säger han, du kanske skulle vara intresserad av de här filmerna. Vi har ju inte sett dem eller så. Så att jag baxar in dem i bilen och lämnar in dem till en kille som kan scanna de här. Och jag får ju gradvis det här materialet på mejl. Och jag tappar ju hakan när jag ser det här. Det är den bästa kvaliteten av filmer. Och jag har ändå gått och rotat en del i arkiv.
Det får man säga att det var.
Men ja, det var i färg när Mona är kanske 5 år gammal. Superkvalitet. Ja, ni har ju sett det. Men det är alltså det är barnkalas med hembiträden, med upppasserskar. Och det är Sverige precis efter andra världskriget, där de flesta har det knapert. Så här är det överflöd. De har en jättevåning på Östermalm och ett stort landställe ute i Saltis. Och inget saknas. Och pappa Nils är så intresserad av att filma. Så han har 8 mm, 16 mm. Jättebra kvalitet. Och sen ibland han tycker att det är speciella ögonblick, då hyr han in 35 mm kamera, det vill säga biokvalitet. Så det är inget sparas, alltså vad gäller ekonomin, utan, men allt sparas rent fysiskt.
Jag märker att mina ögon inte har, det var så konstigt när man såg dem, för att det ser ut som att det här ska vara dramatiserad bio. Alltså man tror det, men man fattar inte att det kan vara bara någon som har filmat hemma. Så inte alltså, det är bättre kvalitet än våra hemvideo vi gjorde på 90-talet liksom. Och så bilderna inifrån Kina också då. Varför reagerar så här? Jo, men man har inte sett dem innan. Man har inte sett film inifrån. Det är ju otroligt. Men du måste vara liksom dokumentärfilmarnas Alexander Lukas. För när du gjorde Hockeys historia, så springer du på liksom Ulf Sterners. Alltså du springer på sådana jävla guldåter.
Och så var det med Sixten också, Sixten Jernberg. Han hade också en massa filmer. Jag frågade Sixten, varför ligger de här på hyllan? Jag har aldrig sett dem. Varför det då? Jag har inte haft tid. Och inte, jag har varit så upptagen. Men det är okej om jag tar dem. Det är okej. Och så blev det där hans bröllop och hela barndomen kommer fram. Och ja, jag har tur. Absolut.
Tur förtjänar man väl lite i det här fallet. Kan känna så det är inte bara så där jävla röta.
Nej, det var inte det jag sa.
Ta någon kontakt och ställa lite frågor. Så kanske man. Men hur mycket material var det? Filmmaterial i timmar?
Kan det ha varit. Minst 30 timmar måste det ha varit i alla fall. Men det var ju mycket från hans resor i Fjärran Östern. Afghanistan, Iran, Kina, men så var det ju Moskva också. 50-talet, det har man inte sett i färg förut. Det är ju med i filmen. Fantastiskt material.
Men han får ju då en svärson som är Sven Tumba. Finns han med på filmerna så här, i familjearkivet så att säga? Eller?
Nej, jag hade ju hoppats det. Han är ju med vid ett tillfälle, och det är när Monas stora syster Maud gifter sig.
Just det.
Då ser man Tumba stå i kyrkan på första parkett. Och då ska man veta att när Tumba träffar familjen Nessim så skärmar han förstås föräldrarna och dunkar dem i ryggen. De är ju lite finare och han säger, tjena bruden, ska du ha en toj till morsan? Märta som aldrig hört talas om det här. Och så är det ju två vackra döttrar. Ja, det är flera döttrar, men Maud är ju äldst, 17 då. Mona 16. Och det är Maud, den äldsta flickan, som Tumba blir intresserad av och skriver i sin bok att de har en romans. Och pappa Nils vill absolut inte ha Tumba som svärson. Och det har nog inte bara med att det är Tumba, utan att de kommer från, det är societén i Stockholm, den finaste familjen, de umgås i de bästa kretsarna. Och så kommer Tumba inslamrande där. Och jag tror att de tycker att han inte är fin nog. Och det är nog kul att ha Tumba omkring sig, för att han är nationalidol. Absolut, men det ska nog vara någonting mer kultiverat.
Ja.
Så då gifter sig, träffar en fransk direktör som hon gifter sig med. Och då har ju då pappa Nils slagit på stort och hyrt in den här 35 mm kameran. Det är flera kameror, så det är biokvalitet på det här bröllopet och på festen efteråt. Och där är Tumba med, men han förekommer inte i något annat sammanhang. Och pappan vill ju heller inte att han ska gifta sig med Mona. Det här berättar ju Mona jättebra. Mona är fantastisk, fin i filmen. Och kombinationen av att få hela det här filmmaterialet plus att Mona har sin egen berättelse om sin familj som är så spännande gör ju att hela den här tanken från början att nu ska vi bara berätta om idrottsmannen Tumba. Att det går inte att göra det, vi saknar bilder, det här är så spännande och jag måste använda materialet. Och jag har ju Micke Ottergren Larsson som klipper filmen tycker det, och Charlotte Hellström som är projektledare på SVT tycker också att det här är så pass bra. Det är fantastiskt material, det är ju det man tittar på.
Det går inte att slita ögonen på det.
Man måste titta på det och det är så fantastiskt. Men vad ska vi göra för historia då? Och då hade vi kommit ganska långt ändå på. Jag hade ju researchat varenda match han har gjort. Men kanske inte var det som det var mest intressant ändå. Så att då blev det någonting annat och det är en lång process att lägga om liksom, allt från klippningen till hänga med i huvudet själv hur man ska berätta den här historien.
Ja, jag förstår det. Men du måste ju nästan fått, apropå liksom att man springer på de här, ja, men man förstår ju då att, som du säger också då, att Tumba vill ha den äldre systern, ska säga, Maud. Och sen när du hittar bilder från bröllopet när hennes nya man då, som hon väljer istället, och som kanske pappan är med och bestämmer att det ska bli honom. Han trär på ringen och så finns det en bild där man ser bakom står Tumba och ser exakt ut som man gör om någon som man är kär i skriftas bort.
Och på första parkett finns Sven Tumba. Maud är kanske den första kvinna som han inte fick.
Så har du den bilden, du måste ändå...
Jag skrek.
hur fan kan han ha den här bilden liksom, för att berätta det här?
Ja. Vem var den första du ringde och berättade om den här bilden?
Vem var det första?
Satt du liksom själv och såg den så här ett ensamt?
Jag satt själv och sen skrek högt. Det här är ju inte klokt, det här är Tumba. Och jag var överraskad att han var på bröllopet. För att det skulle ju vara slut här. Men han hade tagit med sin syrra och syrrans kille. Och, alltså, de hade kommit in i släkten på något sätt. Men jag ringde ju till... det måste ju varit Charlotte nästan på SVT. Och jag skickade länken och ta en titt på det här. Johan och till Micke som klippte förstås. Kanske min mamma också. Jag skulle tro det.
Ringer mamma.
Ja, men det var stort här. Jag kan inte sitta ensam med det här. Ni måste titta på det här. Och just när man ser Tumbas ögon, han gapar ju bara så när ringen träs på. Och tror inte,
tomblick liksom.
Tomblick, jag tror jag säger där att kanske är Maud den första kvinna som man inte fick.
Just det.
Så det var ju rent sensationellt fyllt. Sen trodde jag kanske att Tumba skulle vara mer i Nils Monas pappas filmer. Men det är han ju inte.
Nej, vad jag tänkte. Han är ju ändå en del av släkten och familjen.
Men inte Tumba. Och när de väl Mona och Sven gifter sig året därpå i Paris. Ja, men okej, det finns en stillbild, men inte mer. Nej. Pappan har inte tagit med sig filmkameran. Nej. Och tycker väl inte att det kanske vill ödsla film på det här. Nej. Jag vet inte, men jag tycker det är lite konstigt.
Ja, och det finns ju en annan berättelse där om att de hade lite knapert med pengar ibland, och då skjuter han inte till. Så han tar sin hand bort från Mona och Sven.
Man kan väl, ja, jag får intryck av att Mona berättar ju att hon får stå sitt kast. Om du väljer att gifta dig med den här mannen som jag varnat dig för. Jag tror att Nils Nessim, han ser i Tumba ett sprakande geni. Alltså, han har väldigt många bra idéer. Mm. Som Tumba kunde ha blivit hur rik som helst. Mm. Det måste man verkligen ge honom. Ja. Att han visste precis vad som låg rätt i tiden. Fångade upp trender. Men han skriver inte papper. Han skriver inte avtal. Det är hellre lite 500 spänn i handen. Han lanserar ishockeyspelet som förstås har funnits förut, men med Tumbas ishockeyspel så blir det någonting annat. Ja. Säljs i flera hundratusentals exemplar. Men han är inte intresserad. Utan det ska, om man ska analysera Tumba, så i och med att jag har tänkt på honom så mycket och drömt om honom och hur var han egentligen, så tror jag att det han tyckte var roligast, om man nu talar om att göra affärer, det är att få en idé och så ringa upp någon och berätta om det, som går igång på det. Mm. Det är det roliga. Ja. Och se hur glada alla blir. Ja. Och så satsar folk pengar och går in i helhjärtat i projektet. Och när det ska sjösättas så kanske han med en stund. Men många gånger så är han liksom redan på väg någon annanstans. Ja. Swish, och är han borta. För att det är så roligt att ringa upp någon annan med en ny idé. Och det är ju folk som säger där att han kunde nästan inte avsluta en mening utan att få en ny idé. Så man visste inte riktigt vad han pratade om. För att hela tiden kommer något nytt. Och en del är inte med i filmen förstås, men han har en bitte som är, ja, jobbade med honom kan man säga. Tumba sa att du är min arbetskamrat, fast de var ju vänner. Bitte berättar att när Tumba hör av sig och ringer och pratar oavbrutet, då kanske kan ringa 50 gånger om dagen, så tror Tumba att när han har en idé i huvudet så är han övertygad om att Bitte också förstår precis vad det är, men han har ju inte förklarat vad det är för någonting. Så att han går på högvarv hela tiden så här i sina idéer om affärer och slutför dem inte. Hade han bara suttit sig ner och skrivit ett avtal, så hade inte han behövt göra särskilt mycket alls. Han skulle kunna ha blivit världens bästa säljare om någon annan hade fått ta hand om affärerna. Mm. Och då hade han bara kunnat åka runt och haft kul. Mm. Och det var många som försökte lägga upp det så för honom. Men han ville ju göra det själv. Mm. Han ville ju bestämma.
Jag tycker tragiken finns ju inom synhåll här, men man hamnar ändå inte riktigt där. Jag tänker på, ja, men till exempel Nacka, kanske en hyfsad jämförelse ändå. Storstjärna, han också, många idéer, många som ville nyttja honom på sätt och vis, men han dog ju nedsöpen på Katarina Barngata. Där hamnar man ju inte riktigt med Tumba. Känns ju ändå som att han var en glad.
Tumba var glad och höll sig i fysisk form.
För det var inte Nacka, tror jag inte, på slutet.
Tumba älskar sitt liv. Ja, och han blev ju fantastiskt duktig i golf. Och det var ju så jag tänkte på Tumba, det är golfen. Men att bli så duktig när han börjar så sent, spela VM, landslaget, skandinavisk mästare, och han spelade in i det så länge han kunde, så spelade han ju. Hade ju polare som var med och lira och de bettade. Och han ville ju vinna. Han ville vinna. Han blev ju förbannad om han inte vann. Men varje dag spelade han och kom in på. Han bodde ju i USA med Mona från början på 80-talet. Och han blev ju polare med Jack Nicklaus, världens genom tiderna bästa golfare. Och Tumba snackar sig in på varenda privat golfbana som han vill spela på i USA. Kanske inte spela Augusta, men där Masters spelas. Men alltså i Florida, de fina banorna där, Mr. Tumba kommer. Och ingen visste kanske där riktigt vem han var, annat än han var greater than life. För att den utstrålningen hade han. Och folk känner nog till att han var polare med Jack.
Ja, men han tar sig in. Hur är det nu? Inviger han den första golfbanan i Ryssland?
Han bygger den
första golfbanan i Ryssland.
Och då är han där, då är det Pelé där och Sean Connery där och
Mike Tyson på invigningen. Hela ryska hockeysocieteten är där.
Ja, för då fattar man ju så här, okej, han är på den nivån liksom. Och med Niklas såklart också så här, okej, fan. Det var inte jag beredd på, så här, att han var där uppe liksom.
Nej, men och han gör ju Gorbachev till hedersmedlem och Alltså han tänker så stort så att han skriver till Vita huset och vill att Reagan ska bli hedersmedlem också och vill ju ha ett toppmöte mellan Gorbachev och Reagan på hans golfbana.
Han vill lösa världsfreden.
Han vill lösa världsfreden.
Det tycker jag hedrar honom.
Det hedrar honom absolut, och det är ju det som är så häftigt med honom, att när vi andra känner begränsningar eller det kan man nog inte göra, sådana spärrar fanns inte i Tumbas värld.
Men det är det som jag blir lite nyfiken också, såhär. För jag menar, han ska in då i den här jätteförmögna släkten Nessim liksom. Mm. Och sen har jag också en relation med, eller en romans med prinsessan Birgitta då. Mm. Som, måste jag tänka, som ju är alltså, det är ju nuvarande kungens syster. Mm. Eller, ja. Då skulle man kunna, då tänker man så här, okej, men var han en streber liksom? Var det viktigt för honom att liksom...
Använder du ordet rätt nu eller?
Ja, men jag använt ordet fel i 35 år. Streber, kallar Olof Lund för en streber. Det var det som jag, han bara, det var inte schysst. Men nu vet jag vad det betyder. Men jag menar, om det var så jävla viktigt för honom, då hade han ju haft bättre koll på sina pengar och affär. Alltså,
det var inte viktigt. Det viktiga var att ha kul. Ja. Och inser, jag tror att han insåg att han kunde göra precis vad som helst. Ja. Så känd blev han och så kul tyckte han att det var. Och ja, men han var ju sammanboende. Han var ihop med en tjej som heter Britt under 5 år. Och det är ju samtidigt som han då träffar prinsessan Birgitta på GCI när han ska bli gymnastiklärare. Och de, prinsessan och Tumba, har ju världens romans under ett år. Ja. Det hindrar inte Sven från att ta för sig. Är det roligt så är det. Ja. Jag lägger inga moraliska aspekter i det där. Men jag tror att han tyckte att prinsessan såg hur vacker ut som helst. Ja. De hade någon humor som stämde väldigt bra. Det intressanta med det här, han är ju 26 år och han är ju liksom en utåtsvävande kvinnokar. Och hon är en strängt hållen prinsessa, uppväxt i en verkligen kunglig bubbla. Ja. När hon ska gå ut på promenad, då måste hon vänta på mamma. Och att hon ställer upp sig på led och sen får hon gå ut på promenad på stan. Men aldrig gå ut ensam eller så. Nej. Så träffar hon Tumba, hon visste inte vem det var. Och så bara... Och han faller pladask för prinsessan. Ja. Och så uppstår denna romans som är ju jättespännande. Och jag träffar ju prinsessa Birgitta. Hon berättar ju fantastiskt fint om det. Jag tror aldrig hon har berättat det förut.
Ja. Vart är ni någonstans då?
På Mallorca.
Ja, okej.
Okay. Förra sommaren.
För där är du ju ganska länge och sitter med henne och pratar med henne. Och sådär. Och jag fick liksom, jag och Marcus pratade om det innan också. Sådär, hur, för när hon svarar, det känns inte som att... Man vill veta lite, vad var det för relation egentligen? För hon snackade lite ner den också. Sådär. Ja, men det var, och tidningarna skriver mycket om det, och han har friat och han har bla bla bla. Och sådär.
Jag måste ärligt säga att jag hade ingen aning om vem man var. När jag såg honom eller folk tala om Tumba, tänkte jag, Tumba, vem är det då? Ja, men honom hade jag då framför mig. Och ja, han var charmig och jag blev förtjust i honom en gång, och han lite i mig också tror jag. Så det var vice versa.
Han skriver i sin bok att du var alla killars dröm och han föll pladask för dig.
Ja, men vi hade väldigt trevligt, för vi hade ju samma intresse med sport och allt detta, idrott och sport. Och sen hade han humor, vilket jag gillar, och folk säger att jag också har en himla humor, så att det passade ju ihop helt enkelt.
Och han är lite galen.
Ja, totalt, det är jag med. Så det passade alltihopa tyvärr, eller tack och lov. Men vi höll bara ihop så. Ett år liksom sådär.
Hon tonar ner det sådär, men man försöker liksom ändå tolka det såhär. Hur var det? Alltså, vad var din känsla där, Marcus?
Ja, min känsla är ju att de kanske aldrig riktigt släppte varandra. Nej. Jag vet inte, det kanske är lagd på det viset. Jag vet inte, men hon ringer ändå till Tumba då dagen innan han dör faktiskt. Mm. Så att de har ju kontakt hela vägen och så här. Och jag bara fick lite känsla av att det vilar ett litet vemod över den relationen. Det finns någonting kvar. Det fanns någonting kvar hela vägen där. Mm. Den här tanken att vad hade det kunnat bli om vi hade
fått
leva
det.
Vårt liv tillsammans?
Ja, jag frågar ju det. Såg ni
gammal kärlek rostad?
Såg ni en framtid? Nej, Tumba som prins. Nej, och då skojar hon ju, men han ville ju spola Borggården till en hockeyring. Det gick ju inte. Men att hon var jättekär, det är ju inget tvekan om. Och han också. Mm.
För han måste ju liksom symbolisera att egentligen hade hon ju hela världen i sin... Eller hon borde haft det, för hon var kungadotter ju. Men han hade ju världen på riktigt i sin hand på något sätt. Liksom sådär. Så han måste ju, det måste ha varit så smärtsamt för henne.
Och det är komplicerat.
Det är komplicerat, det är nog bara förnamnet. Ja. Men hon rymmer ju från slottet. Mm. Och
hela sagolikt också att han kommer med sin bil.
Han kommer med bilen där och det är alltid inte med i filmen. Men han mutar vakterna med kexchoklad där. Och jag ska hämta Sessan och hon hoppar ut. Och det finns ju historier som... Ja, det finns en historia om det finns ju så många stories om Tumba, men en riktigt rar en är när Djurgården, de ville ha dit lillprinsen, nuvarande kungen, till något evenemang. De vill väl tjäna lite pengar på någonting, och hovet säger nej, men prinsen kommer inte. Tumba anlände, han kom ju lite när han ville till träningar och matcher och sådär. Så när han ramlar in då till Djurgården så undrar han, varför ser ni så sorgsna ut här? Ja, men lillprinsen kommer inte, han får inte. Det där är ju inga bekymmer alls. Och så går han och ringer och så säger han, tjenare Sessan, ja men kommer du på fredag och ta med parven också? Så, och så, ja visst. Så Sessan kommer med parven och Tumba kan lugnt bara presentera det här som att de kommer, han kommer. Och jag vet inte vad som är sant, men det är ju en av de här storiesarna som stod i tidningen när jag satt där i månader och läste om honom. Och det är ju inte alls osannolikt, det låter precis i linje med hur Tumba skulle gjort. Det där är väl inga bekymmer, jag ringer Sessan.
Åh, herregud. Men folk måste ju tyckt om att vara omkring honom, han är en sån person också då, så man vill vara där liksom. Mm. För jag menar, vad fan, jag tänker så här, Jack Nicklaus, vad fan ska han ha tid och lust? Eller han behöver inte det liksom. Nej. Men han hade kanske den dragningskraften bara.
Men det var väl ingen som busade med Jack? Jack säger, Nicklaus säger ju att always funny guy, practical jokes. Ja. Han drar sig nog inte att göra practical jokes med Jack liksom. Ja. Och kan tänka man, om man blir behandlad som en kunglighet hela tiden, som Birgitta blev, som var kunglighet, och det var ju Jack inom golfen också, så kommer Tumba liksom, dunkar Jack i ryggen och lurar honom på någonting. Ja, ska vi tillbätta lite? Jag tycker det är kul. Ja, det är alla är bara människor.
Mm. Tumba och Jack blir vänner.
Sven became a very close friend. We spent a lot of time together doing different things. He was an amazing athlete, as you know. We had great times together. We had good fun. Sven was always funny, always a practical joker. I just loved his personality and his fun, and he was just an all-around good guy.
Gifte sig då med Mona, blir det då, yngsta systern och sådär. Och
den yngre systern?
Yngre systern. Ja, sen så, det är väldigt tragiskt, så dör ju Maud också i en överdos ju. Alltså den äldre systern dör ju då i Frankrike. Och man vet inte riktigt kanske orsakerna sådär. Jag vet inte om vi ska in där ens, men det är ju också ett öde såklart.
Mm, det kommer ju med i filmen därför att Mona och Maud är så nära. Ja. Som tvillingar och Tumba hade intresse i, var ju så kär i Maud, och det fanns mycket filmbilder, och sen så omgavs det hennes dödsfall, hon ville skiljas och ta med sig barnen hem från Frankrike, de var på skidsemester i Schweiz och Mona flyger ner för att ta hem Maud och barnen, och passen till barnen är med. Och runt det här så har ju Mona mycket, mycket mer att säga. Mm. Men här är ju en fråga om vad man kan säga i tv. Så att vi håller oss bara till fakta. Och då är det enligt dödsattesten, obduktionen, så var det en överdos av sömnmedel. Och varför och hur? Nej. Det här har gått till, det ger oss inte in i, för vi får inte säga någonting. Och vi får inte använda det som Mona säger heller. Nej. Men det är klart, hon är 24 år och ska flytta hem till Sverige.
Personen i fråga kommer inte kunna, kan inte försvara sig, eller?
Nej. Nej.
Skrevs det om det här? Var det en nyhet på den här tiden? För det är ändå Sven Tumbas svägerska då som går bort.
Jag har inte hittat någonting. Nej. Det står, och det kan man ju säga i alla fall, det är inte med i filmen, att det måste ju varit besvärligt för släkten. Därför att i tidningarna, när det är minnesorden över Maud, så står det att hon dog i sviten av en bilolycka.
Jaha.
Och det berättar, vi gick inte in på det, men det är alltså dagen innan så har Maud glidit av vägen och ska köpa mjölk, och Mona är med och hon knuffar upp bilen, och det är ingen fara. Men jag tror att släkten använder nog det här för att det låter, i mitt i den stora sorgen och tragiken, så kanske låter bättre än att det är någonting med sömnmedel, någon slags olycka eller vad det nu är. jag ger mig inte in i det, men att jag blev lite överraskad. Mm. Men det stod inga rubriker i dagstidningarna vad jag kunde se om det, utan hon blev 24 år efter lämnade tvillingdöttrar.
Ja, oh, herregud. Mm. Ja, ja.
Och det trodde jag, det kunde inte jag förutse att det här skulle med i filmen när man börjar.
Nej, jag förstår det.
Men det är klart att det är nog den största sorgen i Monas liv. Ja. Och Mona kommer ju att spela en viktig roll i den här filmen. Mm. Så då kändes det helt naturligt att ta med det, fast det var långt ifrån alla ishockey- och fotbollsmål.
Ja. Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra Hyland-prenumeranter som blir fler och fler ju längre tiden går, och det är vi såklart väldigt glada över. Det var svårt den här veckan. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra, i vilket sammanhang jag skulle sätta er för att det skulle kännas då värdigt. Men kom till slut överens med mig själv åtminstone om att jag läser upp era namn och blandar samman er med ett par härliga namn från den svenska golfhistorien. Tumba, mannen för dagen, var ju en stor inspirationskälla för väldigt många svenska golfspelare. Så att det blir alltså våra Hyland-prenumeranter, och det blir även då våra svenska golfspelare. Håll till godo! Helene Alfredsson, Erik Ramefelt, Johan Edfors, Per Nilsson, Niklas Fast, Marcus Nymad, Sofie Gustafsson, Johan Wall, Anders Forsbrand, Rickard Jonasson, Peter Hedblom, Peter Meretski, Maria Hjort, Mattias Grönberg, Per Lagerqvist, Mikael Jonsson, Karim Hadje, Mats Lanner, Axel Eriksson, Liselott Neumann, Marcus Halling, Karin Kock, Charlotta Sörenstam, Kristoffer Jönsson, Katrin Nilsmark, Anders Sjöberg, Per Ulrik Johansson, Emil Jensen, Daniel Chopra, Tevin Staxton, Kjell Enhager, Rasmus Persson, Pia Nilsson, Mattias Axelsson, Anna Nordqvist, Marcus Wilberg, Jarmo Sandelin, Einar Österberg och Ove Sellberg.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja, men en annan sak som lär uppmärksammas och som du berättade om för mig när vi pratades vid här för ett tag sedan, så jag antar att den tog tag i dig också, det är det här lilla avslöjandet som du kommer med om att Sven Johansson har gått i tyska skolan. Mm. Är det Hitlerjugend?
Ja, om man berättar om tyska skolan, så den har ju funnits i hundratals år i Stockholm, tror jag. Men under en period var den väldigt annorlunda. Det finns ju fortfarande, men under andra världskriget 1941 så ser man ju tidningen tyska skolan, en tysk skola ska starta i Stockholm. Anledningen till att jag letar upp det där är att jag har fått ett antal lådor och koffertar från familjen Tumba med, det ligger allt från konsumkvitton till vykort till gamla betyg, bilder, tidningar, huller om buller, och sen så betygen då. Han gick i Essinge folkskola först och när man var 10 år någonting. Och sen gick han tydligen i tyska skolan. Och jag googlade på vad är tyska skolan. Och det är då som vi får reda på att under en tid mellan 1941 till 1945 så var det en skola som betalades med pengar från Hitlers Berlin, och att undervisningen skulle vara precis som i Tredje riket med allt vad det innebär.
Och till och med lov på Hitlers födelsedag.
Ja, det är det. Det är 20 april är det lov. Det är en skola med avsikt att fostra framtidens medborgare i ett nationalsocialistiskt samhälle. Tumbas mamma heter Greta. Greta är visserligen född i Sverige, men hon är uppvuxen i Berlin. En helt annan sak är att hon var vacker som en docka som ung och var på vykort och fotomodell. Och Greta är ju med i fattigdomens, depressionens Berlin, Tyskland efter första världskriget. Hon träffar en svensk ingenjör som heter Torsten, och de hamnar i Sverige. Inget lyckligt äktenskap mellan Tumbas föräldrar. Torsten är konstant borta och otrogen. Och Greta kämpar på. Men hon är ju tyska. Och när en tysk skola ska öppna i Sverige så tänker hon, här sätter jag mina tre barn. Så Sven, Nils och Inga-Lill, Sven är äldst, börjar i tyska skolan 1941. Jag har inte läst någonting om det här, och jag poängterar verkligen i filmen att de är ju helt oskyldiga till det här och allt vad som händer i vad det gäller undervisning och eventuella följder. För det är ju, de är ju satta där av sina föräldrar. Undervisningen är på tyska. det är raslära, det är som en tysk skola. Och sen så tar den här historien ytterligare en liten vändning. Sven är 10 år när han börjar, alltså en ganska stor. När pappa Torsten får jobb i Norge för nazisterna, han är ingenjör, bygger järnvägar tror jag. Så att Greta och barnen flyttar till naziockuperade Norge, Oslo, 1942. Och det här måste ju vara en otroligt känslig sak i norska medborgares ögon. Att det är ju att vara en förrädare.
Ja.
Nu är Greta visserligen tyska, men barnen är ju svenskar. Så de går i tyska skolan i Oslo fram till våren 1944. Och då har ju kriget vänt. Då kommer de tillbaka till Sverige. Och det märkliga då, tycker jag, det är att mamma Greta sätter barnen återigen i tyska skolan i Stockholm. Så hösten 44 börjar de igen. Och jag gick till Riksarkivet, hittade betygen, hittade klasslistorna. Och intressant är att Sven har ju underkänt i alla ämnen.
Ja, för innan hade han ju jättebra betyg.
Han var som på Essingen, ja. Essingen hade han helt okej betyg.
Och uppförande betyget.
Uppförande var gott också, mycket och fliten god. Här har han sämsta betyg, ordning och uppförande. Och så. Ja. Han revolteras, skulle jag tänka mig, mot auktoriteter. Och han kan ju inte ha trivts. Nej. Men jag vet, jag bara spekulerar. Ja. Men att han gick med på, det var bara gymnastik som han hade väldigt bra betyg i. I övrigt så verkar han varit en helt hopplös elev där och säkert passar inte alls in.
Lite skönt att höra.
Det är väldigt skönt att höra. Ja, det är väldigt skönt att höra.
Hur fan, nu kommer norrmännen vara på oss. De kommer säkert gotta sig det här. Den stora svenska nationalidolen var Nasse. Sådär. De gillar ju att hitta skit på Sverige. Så. Lillebror från Norge. Det kommer de hugga i det här, Jens. Fy fan, du kommer sitta hos Skavlan och allt vad fan det är för någonting där borta. TV2.
Morgonstudion. Han var ju inte Nasse. Han var ju inte det, utan det är ju gudskelov.
Så, nej, så kan man ju se. Det kan man alltid dra det till spetsa till.
Men att han gick en nazistisk skola är ju inget tvekan om. Mm. Och då är det också intressant att läsa Dagens Nyheter på den här tiden, att det här är en riksdagsdebatt om lämpligheten att ha en tysk skola, naziskola mitt i Stockholm. Och då försvarar ett statsråd detta faktum. Alltså SS kommer hösten 44 och inspekterar undervisningen från Berlin så att den går rätt till. Mm. Och det här tas ju upp i riksdagen då. För Sveriges hållning mot Tyskland har ju ändrats när kriget vänder.
Mm.
Då kanske vi inte exporterar järnmalm längre.
Just det.
Och då vågar man nämna att varför har vi en tysk skola i Stockholm? Men då är det då en debattör som säger att ja, men jag tycker inte vi kan ha synpunkter på det, för vi har ju en svensk skola i Berlin och det är ingen som lägger sig i undervisningen där.
Okay.
Ska vi då lägga oss i vilken slags undervisning den tyska skolan har i Stockholm? Och intressant är också med den här tyska skolan är ju att eleverna blir ju hämtade av bilchaufförer runt hela Stockholm, Bromma och var de nu bor, och blir körda till skolan. Så att det är ju en stor satsning det här.
Ja.
Och skolan, det är ju faktiskt, det är inte med i filmen, men det är så intressant tycker jag ändå, att freden kommer ju 8 maj 1945, men tyska skolan har sin vårtermin fram till 2 juni och undervisningen fullföljs och till 2 juni.
Ja,
så det har jag sett på de här klasslistorna. Man lägger inte ner, sen försvinner skolan som alla vill glömma.
Ja, just det. Vart låg det någonstans?
Karlavägen,
okej.
Då har du, är det fler, det låter som att fler behöver vara oroliga ute i Sverige nu om du sitter på klasslistorna över alla som gick i tyska skolan. Eller det kommer komma fler avslöjanden framöver.
Jag ligger lågt ett tag till. Jag ska nog gå igenom dem i alla fall. Jag ville främst få bekräftat att barnen Johansson verkligen inte
gått där. Tar du swish?
För att hålla tyst.
Märker du att det präglar honom på något vis, Sven Tumba, det här? För att det är ju en hemlighet han bär på, men verkar han plåga på något vis? Kan du se någon tendens någon gång i allt material och allt du har gått igenom att det här stör honom, att det är liksom ett dåligt samvete, eller han har skakat av sig det och gör liksom...
Jag tror att han helt skakar av sig det hela. Han gillar ju inte auktoriteter. Ett hierarki bryr han sig inte om, han dunkar kungen i ryggen, ingen är märkvärdig för honom. Det så, och det kan möjligtvis vara en effekt av att här har de ju haft starka ledare som ska inprägla en speciell ideologi i dem, och han bryr sig inte om det. Han tycker det bara är tramsigt, skulle jag gissa att det är. Men han Tumba som tonåring efter att ha gått ut tyska skolan, så är han är ju en liten ligist. Mm. Han stjäl och han kläder pengar i fel sällskap. Han behöver nog kickar. Och hans syster säger att ja, han hamnar i fel kretsar. Men när han upptäckte idrotten, kunna rikta sin energi där. Men det är ju ett par år där som inte stämmer i den vanliga historieskrivningen. Och det är ju lustigt också att han bodde ju bara 1,5 år någonting i Tumba och gick i Södertälje läroverk. Så när han sen flyttade till Djursholm 1947 när han är 16 år, ja, då har han grabben från Tumba och då blir han Tumba. Mm. Och han kunde ju lika gärna hetat något annat. Mm. Men det är bra för den som vill glömma och kanske inte heller berätta vad som har hänt.
Är det din känsla så att han... För med Tumba vet man ju inte riktigt. Det kan vara så att han är så tankspridd och så uppe i det så att han funderar kanske inte över att han har gått i tyska skolan överhuvudtaget. Ja. Det är inte så att han hemlighåller det medvetet och bär på en mörk hemlighet hela sitt liv. Utan
jag får intrycket av att han lever i nuet. Ja. Och ser framåt. Det ska vara kul.
Mm. Ja, jag har svårt också att tänka mig att han
grubblar inte.
Nej, jag tror inte det.
Men han skriver inte heller om det i sina memoarer.
Nej, ingenting. Och jag ställer ju frågan till Mona. Mm. Och hon säger ju att hon har ingen aning om det. Och jag frågar, vet barnen om det? Nej.
Ja, just det.
Så det är klart, då har han ju inte suttit och snackat om det här så mycket. Men han går ju där mellan 1945 och han är ju 14 år. Så att det är mellan 10-14 år. Så det är ju ganska, det är en känslig ålder och ganska lång tid.
Ja, han har nog klara minnesbilder om hur det var i skolan.
Ja. Oh, ja.
Och får känslan att det är sånt jävla långt liv också. För sen efter, han är svårt då att skiljas från hockeyn så. Han är med länge och han säger någon gång med att de kommer få liksom säga åt mig när jag ska sluta. För jag kommer liksom inte klara av, det är fortfarande så kul och sådär. Men sen så får han liksom en andra andning där då när han liksom upptäcker golfen framåt. Ja, hur gammal är han då när han börjar spela golf liksom?
Ja, men det står ju att han ska vara runt 30, men jag har hittat i dagstidningarna så han har spelat golf 1959 redan.
Okay.
Så att det är ganska tidigt. Jag tror att det är någon tidning som säger, vill du testa på golf?
Ja.
Och Tumba säger själv att jag gjorde par på första hålet. Ja. Alla hållde en golfklubba. Ja. Och det är kanske inte otroligt. Men att han redan i mitten på 60-talet är rätt duktig.
Ja, okay.
Men inte att det blir... Ja, han, exempelvis slutet på hans ishockeykarriär, han spelar ju Malmö FF då. Och det är ju för att han vill komma ner och spela golf på vintern.
Ja, okay.
Så det är ju en tanke med det hela. Sen har han fått ett bra jobberbjudande. Han ska åka till öststaterna och sälja någon slags plastprodukter. Han behöver inte sälja, han behöver bara visa upp sig. För att han är ju hjälte överallt i östblocket. Men då har ju golfen blivit så viktig för honom så att han tackar nej till det här säkert bekväma och välbetalda jobbet för att sen ge sig in i golf. Och han bjuder in världens bästa spelare och utmanar dem. Alltså, det måste man ju komma ihåg att det här är en kille som, alltså, han är ju rätt ny i spelet men saknar ju fullständig rädsla för att visa upp sig i någonting som är ganska ovant ändå för dem. Men han säger, vilka är störst i världen? Så han börjar med att bjuda in Arnold Palmer.
Arnold Palmer kommer jag.
Kommer, och 1968. Och sen kommer Jack Nicklaus 1969. Tumba har ju utmanat matcher. Han tror kanske inte att han ska slå dem. Och det gör han ju inte heller. Men det kommer ju tusentals åskådare att titta på det här.
Palmer är lite för mycket att bita i. Det kan man nog säga. Men jag tycker kul att bita de stora gubbarna. Och jag menar, jag har faktiskt spelat rätt bra golf och att förlora mot honom, jag hade aldrig tänkt något annat, alltså, den saken är klar.
Och det är ju den effekten som är så intressant, att en sport som tidigare betraktas som absolut en snobbsport för direktörer nu betraktas på ett helt annat sätt när Tumba säger att det är världens bästa lir. Det här ska inte direktörerna ha för sig själva.
Nej,
kolla vad kul det är. Alla kan leka.
Mm. Men han är ändå så pass bra att han ändå kan... Han blir elitspelare.
Och han spelar VM för Sverige. Han blir skandinavisk mästare med Mona som caddy. Han är jättebra.
Ja, och man ser när man slår också att det är så här.
Han är ju ett idrottsgeni, det är han verkligen.
Ja.
Men då är han Sveriges första golfstjärna då? Kan man säga det?
Det har ju funnits duktiga amatörspelare tidigare, men golf var en sån otroligt liten sport. Vad kan det ha varit? 3000 som spelar kanske? Så att han är absolut den första. Om man säger att som stjärna att man är omskriven och är frontfiguren för en sport, så är han absolut det. Men han är ju också ett litet bekymmer, därför att golfen, jag har ju spelat golf i hela mitt liv och fick ju tidigt lära sig att om man missar får man inte slänga klubbor, man får inte svära, man måste bete sig och svälja allting, och det präglar ju nästan lite grann som människa att kunna ta motgångar.
Ja.
Tumba, han var ju en gentleman på isen, spelade inte fult, det passar nog hans lynne bättre hockey, men när han började spela golf, och golf är ett spel som man kan inte behärska det här.
Nej.
Och när andra bara suckar inåtvänt så blir Tumba galen.
Mm.
Han blir galen och slår ju sönder hur mycket klubbor som helst. Jesper Parnevik berättar bland annat att han kunde höras liksom miltal så han skrek. Och vid ett tillfälle på den tiden man hade riktiga spikar i skorna och klubben, utslagsklubborna var gjorda av trä, så hoppar han på sin driver och fastnar med spikarna i drivern och får inte loss den och blir ännu mer galen. Jag tror hans son berättade också att det var ju vid tillfällen när folk ställde sig och applåderade när han fick sina vansinnesutbrott. Och han kunde slå sig själv med klubban i pannan så det började blöda. Den här är ju från scenen från Lasse Åbergs Sällskapsresan.
Ja, jag tänkte också
det är ju hämtat från Tumbas liv alltså. Jag har försökt utreda vad exakt där hände. Tumba berättar själv att det är tydlig sand. Jag vet inte, men att allt har hänt. Och han slänger alltså bagen i sjön, springer rasande därifrån och kommer tillbaka efter ett tag för de bilnycklarna i bagen. Men han hämtar ju inte upp klubben utan han bara ska ha bilnycklarna.
Okej, så den är en...
Jag skulle säga att den är sann.
Ja, det är liksom en dokumentär, liten några filmrutor så. Dokumentära filmrutor i Sällskapsresan.
Ja, fast jag tror han slänger in någon fastighetsmäklare som slänger en pool, tror jag. Men det här är ju...
Nej, men det är ju typ golfbanan.
Är det på golfbanan?
Ja, det är han, den här Fred i Göteborg igen. Alltså. Mm.
Ja, så droppar han över axeln så och sen så kastar han i bergen.
Ja, det såg jag. Det var så länge sedan jag såg den. Men det är ju att det finns stoff att hämta runt Tumbas liv. Det är ju, råder ju ingen som helst tvekan om.
För jag tycker, kul, men vi pratade om det innan Mikael var på, så att säga. Att han bygger då alltså Ullna.
Han bygger absolut Ullna, som idag är en av Sveriges bästa golfbanor. Ja. Han har ju aldrig, det här är slut på 70-talet, han har ju ingen som helst erfarenhet av att bygga golfbanor.
Nej.
Och sätter igång med detta jätteprojekt utan ritningar.
Ja.
Så han går ju med sin son Pigge. Pigge är duktig att spela. Så Pigge får slå på de här ängarna. Man ser ungefär var bollen kan landa. Och så går han improvisera fram en golfbana. Och som en av hans vänner säger, han gick med en grävskopa bakom ryggen. Gräv där. Och det är klart det blev för dyrt. Och kanske strandar och, lagar och strandskydd var inte så noga med. Utan det ska ju göras i stunden. Och det är klart det blev ju ett...
Men han har köpt marken då? Eller han fick liksom tillgång till marken?
Han fick tillgång till marken för hyra. Ja.
Man... Det ligger ju helt slående vackert också ute i den Stockholms skärgård.
Ja, jättefint.
Ja. Men det, om man vet vad som krävs för att bygga en golfbana. Idag är det en vetenskap. Mm. Och det är hur mycket folk inblandade som helst. Och det ska tänkas och det ska planeras. Och så här. Han har inga ritningar. Och går ut och bara står i landskapet och bygger den ur sitt huvud.
Mm.
Och den blir ju så bra. Jag har inte spelat Ullna för jag har inte haft råd. Men jag menar, den är ju... Det är en speciell bana, men den är ju ändå anställd att vara en av Sveriges bästa banor. Det ska inte gå att göra så. Det ska liksom inte gå.
Men det är typiskt Sven Tumba.
Ja, men det är också så här att han levererar fan. Det är liksom inte...
det blir ekonomisk katastrof, men han levererar.
Ja.
Och det är ju så genomgående med så mycket han gör. Exempelvis när han tar golfen till Sverige. Det är ju inte bara så att han bjuder in de bästa spelarna som han utmanar. Utan han startar den här tävlingen CEO, Scandinavian Enterprise Open. Ja. Som på den tiden blir en av Europas största golftävlingar.
Ja.
Och det här var ju alltså... Golf var ju nästan ett u-land i Sverige. Sverige var nästan ett u-land vad det gäller golf. Men för Tumba finns det ju inga gränser. Så ingenting bromsar honom. Och spelarna får komma hem och bo hos honom. Severiano Ballesteros och så. Han blir polare med Greg Norman och alla. Skärmas av den här galenpannan som är ju alltid sent ute med sina sponsorkontrakt och bryr sig inte riktigt om det där. Och det kunde ju ha blivit hur bra som helst ekonomiskt. Allt, liksom som så mycket annat. Men vad han gör är att han väcker ju ett golfintresse i Sverige på riktigt. Och det är ju så Jesper Parnevik säger i filmen att utan Tumba så hade inte jag suttit här. Mm. Och inte någon Annika Sörenstam. Mm. Fast hon kanske inte var medvetna om Tumba just. Men att det golf blev någonting som man kunde ägna sig åt.
Fan, ja. Synd, han skulle ha projektlett bygget av Nya Karolinska. Sen typ, det blev inte kanon. På örat också.
Oh, med grävskopan.
Kunde inte blivit sämre liksom.
Ja, alltså det hade varit kul. Kan vi inte bara lista några projekt han har haft för sig? Sådär? Jag är inte helt säker på att alla nämns i filmen. Sådär, men bara för att man får hela paletten. Så.
Uh-huh.
Och han har byggt Ullna. Mm. Sveriges bästa golfbana ur huvudet. Spapshjälmen,
jätteviktig. Första moderna ishockeyhjälmen. Mm. Och han var ju åratal före alla andra. Ser man i tidningarna så då, han åker till Moskva och ska sälja hundratusentals hjälmar. Men vad händer med det där? Det vet man ju inte riktigt. Nej. Han blir ju blåst av sin affärskompanjon.
Ja, vem är det då?
Jag hade inte hört talas om honom tidigare.
Böjlands.
Nu kommer jag inte på hans namn precis, men han åker ju fängelse för det. Och man kan väl säga att Tumba hade ju inte koll på pengarna överhuvudtaget. Utan där är ju faktiskt en rolig historia när man sätter sig in i det här. Hur kunde den affärskompanjonen tycka att det var... Han säger ju i rättegången att jag har rätt att ta de här pengarna för avtalet gäller inte. Och varför gäller inte avtalet? Jo, för att när Tumba, när man söker patent för det här, med tre stycken, så ska hjälmen heta Slaps. Som efter Slapshoten antagligen.
Som också Tumba typ tar till Sverige, Slapshotet.
Ah, ja, oh ja, det får vi snacka om sen, men det här måste redas ut. Så att hjälmen ska heta Slap. Men av någon anledning så godkänns inte det. Så då den här affärskompanjonen döper om det till Spaps.
Så, och vad står det för då? Vet man det?
Jag vet inte.
Ingenting.
Det låg nära Slaps.
Mona säger till svenska produkter av politisk styrka eller något sånt. Men, nej, men det är, jag vet faktiskt inte vad det står för. Men i och med att det står Spaps istället för Slaps, så säger den här kompanjonen att då gäller inte avtalet med Tumba, då har jag rätt att ta de här pengarna. Men det godkänns ju inte av tingsrätten, utan han får betala 60 000 eller vad det är och åker i fängelse. Och Tumba tar över helt och hållet. Och det går väl lite, alltså det är många som säger att den här hjälmen är väl bra, men den måste ju utvecklas. Här har du ju Jofa och din hjälmexplosion i Sverige med verkliga experter som tar fram det här, och alla de andra spelarna är engagerade på något sätt. Det är Djurgården som spelar med Spaps. Men Tumba utvecklar inte hjälmen tillräckligt mycket. Han passar inte efter allas huvuden heller, utan han tycker bara att det här borde vara självspelande. Men han blir nog omkullkörd liksom. Ja. Frånsprungen.
Alltså tänk om han hade varit på tå där att registrera att det är varumärket Spaps, och när revolutionen kommer, så har han varit mångmiljonär.
Absolut, och han tar Koho-klubban till Sverige också. Aha. Jag tror han bara tar liksom lite cash för det. Hade också kunnat varit. Var det någon annan som blir, det nämns att det är många andra som blir förmögna på Tumbas grejer, men jag vet inte om man kan, så är det kanske, men det beror nog inte på att han har blivit lurad konsekvent, utan mer på att han faktiskt inte varit intresserad av att förvalta den, för det är för tråkigt. Han kommer på nya grejer.
Ja, han är någon
kalsongerna vast. Eller vad det nu är för någonting som han hela tiden,
med mer luft i grenen.
Ja, så här vida brallor liksom. Ja, för att få hela Tre Kronorna att posera i dem.
Ja, det är också så. Och Spapsier, då har de ju på sig när de går upp på något märkligt sätt. Vilka matcher är det, Marcus, när de upp ska hälsa på kungen på läktarna? Då har alla på sig Spapsier.
Sverige-Kanada 1963 VM. Ja. Och det är då Sterner säger att han tar av sig hjälmen, för när man ska hälsa på kungen, då ska man ju inte ha någon huvudbonad på sig. Och då säger Tumba, sätt på dig krukan för fan, ni ska göra reklam för min hjälm. Så att han är ju medveten om att Spaps måste säljas och synas. Ja. Men... ja, han skriver ju sina memoarer senare att det största felet han gör är att han litar inte på folk. Att han ska göra allting själv, tyvärr, inser han ju efteråt.
Okej, men då har vi Byggrulla och sen så har vi Spaps.
Uppfinner en båtläns.
Har ett hockeyspel då.
Tumbapoolen.
Ja, just en pool.
Tumbapoolen, gör reklam för småhus också. Hans pappa inblandade i den branschen. De konkar så småningom.
Vad är det som gör det till en tumbapool då?
Ja, men den var praktiskt bara enkel att installera på något sätt. Jag satte mig inte in i det så mycket. Men i och med att det var utbudet var så enormt.
Ja, men han öppnade ett golftält.
Ja, golftältet är ju förstås, och det är ju helt genialiskt. Världens största inomhustält.
Som ju nu är verkligen någonting som finns överallt.
Liksom. Finns överallt, men han är ju först. Vad vet jag om det är sant, men Mona berättar att de är i Malmö och ska gå in med fotbollstält. Och Tumba går in där och så bara får en... jäklar, nu har jag det. Springer hon och hämtar sina golfklubbor i bilen och börjar slå inomhus. Så här ska vi göra. Nu ska vi flytta från Malmö till Stockholm och jag ska bygga världens största inomhustält. Så här ska golfarna hålla på med på vintern. Och det är ju jag kommer ihåg det här. Det är ju en fullständig jättesuccé. Det är ju bara tältet rasar ju väldigt många gånger. Det är snö och det snöar in och faller, och ibland så verkar han helt, alltså jättepank. Men han lyckas, och han har ju lyckats få snabbt upp tältet med allt från sponsorer till att han hela tiden får tillstånd att göra det här blixtsnabbt. Han går väl upp till borgarråden och bara dunkar med ryggen, och jag har en superidé. Och det är en superidé. Ja. Det är verkligen fantastiskt.
För det är en jättebusiness i USA till exempel, de här stora rangerna. Liksom, så där är ju långt före sin tid. Där.
Få kungen att komma inviga ett av de här tälten.
Ja, just det.
Så att
hur fan kan man vara så pionjär inom så mycket? yrke som, och entreprenör inom så många olika. Mm. Ja. Helt, det är ju sanslöst. Slagskottet då, jag måste ju nämna såklart.
Alltså hösten 1957 så åker Tumba till Boston, och vad jag inte visste var att det var inte så att tanken var att han skulle åka dit och få ett NHL-kontrakt, utan det är svensk hockey som skickar iväg honom, Djurgården och Hockeyförbundet, att provspela med Boston, vara med på träningsläger, träningsmatcher och lära sig ishockeyn, plocka upp detaljer därifrån så man sen kan komma hem.
Spion.
Han var till och med så nämns att Tumba kan bli förbundskapten.
Jag är jävla tur att inte blev det.
Ja, alltså, det här är 57. 57 har han vunnit VM-guld i Moskva. Aftonbladet toppar då när han kommer hem med, från Moskva, att Tumba har gjort en sån succé i Moskva 57 och skärmat alla att han har blivit erbjuden att bli förbundskapten i Japan för ishockey, fotboll och gymnastik. Men att han nog tackar nej till det. Han är ju då gymnastikdirektör och han åker då hösten 57 till Boston. Och det är där han lär sig slagskottet. Jag tänkte att det har ju varit många kanadensiska lag i Sverige tidigare. Har ingen skjutit slagskott. Men det är uppenbarligen så att han hittar det där och kommer tillbaka. Han får proffserbjudande, överväger att stanna. Vet inte om han gör det, men en historia som inte är med i filmen som är så här otroligt berättad är ju hur han dröjer sig kvar i omklädningsrummet när proffsen går ut, och alla har ju lagt sina löständer i olika glas, och hur han går där och så byter han dem, blandar runt dem, och så sitter de efteråt och det passar inte dem och liksom blir helt galna, och han tycker att det är skitkul, och det är ju roligt.
Ja, det är fantastiskt.
Det är jättekul. Men kommer han hem med slagskottet och en jäkligt bra historia. Och det här är ju sån sensation, så att folk kommer ju ännu mer till, för att se på ishockey, för att man aldrig sett något liknande. Men det är också en debatt om att förbjuda slagskottet för att det är för farligt.
Ja, man har ju inga hjälmar. Mårten har ju inga hjälmar.
Inga skydd, inga hjälmar. Men man kan ju dö av det där.
Oh. Tänk om någon har förbjudit det. Då hade inte Börje Salming haft någon bra karriär. Han hade inte han haft en slagskott att täcka med sitt ansikte.
Nej, precis. Ja. Är det 57? Är det då han blir så populär i Ryssland? Eller?
Det är då han blir så otroligt populär i Ryssland. Och Tre Kronor vinner ju guld. De spelar 4-4 i sista matchen. Och de ropar
Mätte sista målet, va?
Vad sa du?
Garvis som gör sista målet. Gör.
Mm. Som inte större än en pingvin, säger Tumba. Det är ganska roligt sagt.
Men det är när han träffar en av... Nu, jag ser då på namn. Men han träffar... Är det Rysslands tränare han träffar vid något ögonblick? Ni har bilder på honom.
Tarasov. Mm.
Och man ser i... Det är ett sånt jävla drag där. Han pratar lite ryska, han pratar lite engelska. Han pratar,
spanska. Gracias. Amore.
Men han liksom...
Anatoli. Nasarovje.
Detta är kärlek.
Vad heter kärlek på ryska?
Ljubljö.
Amor. Amore.
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 Понял.
Понял.
Спасибо. Spasiva. Vem är polare? Och då blir det så.
Och man ser i det här mötet med honom att det är Tumba som sätter tempot, eller det är han som är... Då var det så här, nu förstår jag varför alla skärmas av honom. Fan, det är sånt jävla drag. Hur säger man det här på ryska? Bla, bla, bla. Och han håller på liksom och grejer där. Okej, men nu förstår jag varför folk... Han bara så tar över det rummet helt. Liksom.
Och det är ju intressant med Tumbas relation med ryssarna. Det sägs att han inte behövde ha med sig pass för att komma in som enda västerlänning i stort sett. Men att förklaringen är ju att han gillar ju ryssarna. Han kanske inte tycker om Sovjet, kommuniststaten. Nej. Men så fort ryssarna kommer till Sverige, redan 1953, han åker ner till centralstationen och möter dem när de kommer med tåget. Mm. Och kramar om dem och får en hockeyklubba. Mm. Och sen senare, när de kommer på 60- och 70-talet, så bjuder han hem hela laget varje gång. Och Mona får stå där och röra om i grytorna och ta emot hela truppen. Uh-huh. Och det är rätt fantastiskt, vi glömmer ju inte dem. Och det här är en tid när, jag menar, 68, då invaderar Sovjet Tjeckoslovakien. De ligger inte högt i kurs, de är inte populära. Vi har VM i Stockholm. Folk buar åt dem. Tumba bjuder hem dem. Uh-huh. De är ju symboler för den här regimen. Mm. Men de är ju människor. Och han ser alltid människorna. Mm. Och det är det som gör honom så speciell, tycker jag. Och de glömmer aldrig. Uh-huh. De älskar honom.
Ja, men det är precis som att... Jag menar, man brukar tycka om att skriva så här, boken om 1900-talet. Liksom, eller så här, en Forrest Gump-person eller en liksom, vad heter han, 100-åringen som försvann. Alltså, den typen av berättelser. Det är som att det finns i Tumba, så finns hela historien, om kanske framförallt efterkrigstiden i Sverige. Alltså anknytningen till den tyska skolan. Via då familjen Nessim så finns liksom Orienten närvarande. Alltså också det här att Sverige liksom, gränsen mellan aristokrati och folket minskas, finns i Tumba genom relationen till Birgitta, bortens framväxt, populärkulturen, han är med i filmerna, uppluckringen av liksom, med möjligheten att göra pengar, reklam, bygga golfbanor. Allt finns i Tumba liksom. Man behöver inte, det behövs ingen fiktion liksom.
Nej, men han är ju radiostjärna också.
Just, men det var han inte så bra på, va?
Ja, han kör på det lätt. Det finns ju inspelningar som har med lite grann när han sjunger, och det är ju inte vackert, men han är Tumba, det räcker nog ganska långt.
Aha. Så det finns liksom, hela Sveriges historia finns där. Och så är det också samtidigt en, som jag tycker du får, jag vet inte om man ska spoila det på slutet på något sätt, men som också fångas i de här sista glödande bilderna när han kommer på sina rullskridskor och åker i någon villaområde med hockeyklubba i handen och bara swishar förbi den här energin. Det är också liksom en berättelse om bara en människa som bara vill suga musten ur livet.
Så här kör jag varje morgon. Varje morgon kör jag så här en halvtimme för att bli stark i mina ben. Och för att kanske komma tillbaka till landslaget. Det vet man aldrig, vet du. Det skulle fan vilja vara risk. Ryskback när jag kommer farande på det här viset.
Jo, men det ryms, allt ryms,
allt ryms fan i
honom. I och han är ju den första som ser verkligen potentialen med vad idrotten kan sälja.
Ja.
Det ser han ju direkt, och han vill ju bli businessman. Och det är ju en känslig tid med amatörregler och gråzoner och allt sånt där. Men han donar på och är ju underbar visionär.
Ja. Men hade inte tid att lukta på blommorna längs vägen.
Nej, han hade inte det.
Nu när du har jobbat så länge, men var någonstans befinner du dig nu? Det är premiär snart och den ska upp och den ska diskuteras och folk ska länka den på Facebook och tycka om den. Så här, hur mår du?
Pirrigt tycker jag. Ja. Det är pirrigt. Jag tänker att för de som är väldigt idrottsintresserade och kan historien om Tumba så innehåller det här så mycket annat. Är det här ett idrottsprogram? Nej, det är det väl antagligen inte. Det innehåller ju väldigt mycket idrott, det innehåller Tumba, men det är ju det är en berättelse om allt möjligt. En del kanske blir besvikna, andra kanske tycker att det är intressant.
Aha, ja, jag tyckte det var en styrka i dokumentären att man fick så mycket berättat.
Känner du att du har liksom porträtterat honom ordentligt nu?
Jag tror att det döljer sig några lager till där. Så att det här är en del av berättelsen om Tumba. Men det finns nog rätt mycket mer. Mm. Lite gåtfull fortfarande för mig.
Vad hittar du på nu då?
Om nu ska vi vara lite ledigt ett tag.
Alltså.
Nu ska jag spela lite golf. Jag hoppas våren kommer. Sen ska väl Albert Svanberg och jag ta oss an Hockeyns historia 4.
Mm. Alltså.
Mm. Mm-hmm. Mm. Men ja, det ska vi göra. Jag har inte ens börjat. Det här tog mycket, mycket längre tid än vad jag hade trott. Men vi gör en del till. Och det känns bra för mig att ha med Albert från början. Så vi är två stycken.
Har du hunnit tänka någonting på vad det ska handla om då?
Och någonting har jag väl tänkt.
Då snackar vi efter Sovjetunionens fall och sådär. Och 90-talet och framåt, eller?
Ja.
Mm. Kommer du se det, Marcus, tror du? Du får fan lov att komma hit och
ja, vi tar om den om ett år då.
Eller? Globen och 89 och Håkan Södergren och TV3 och allt det där, eller?
Det finns allt.
Ja, då är du ju på 80-talet igen. Då skulle du in på 90-talet. Någon gång.
Ja. Mm, vi får se. Det känns... tiden går ju så fort numera, så vi är väl snart där. Men just nu, jag är inte som Tumba, utan jag stannar en liten stund och bromsar in livet. Och kommer några blommor så luktar jag på, Rob.
Det känns ganska skönt. Jag kan bli lite avundsjuk på att du ska ha nu lite lugn och ro, spela golf och sen sätta igång med ishockeyns historia 4. Det låter ju ändå som att i det perspektivet låter det ganska härligt ändå. Liksom.
Ja, det är ju uthärdligt. Det
går ut och funderar lite på golfbanan, så just det där kan vara kul att berätta om också.
Men du måste fira det här på något vis. Fan, du har ändå jobbat med det jättelänge och du vet ju att det blev bra som fan. Och så där. Vad unnar du dig?
Frihet. Att inte gå upp och klura på hur vi ska klippa Tumba varje dag, utan bara liksom känna att nu är det klart. Den känslan är helt fantastisk, svindlande. Och att göra vad som faller mig in en liten stund i alla fall.
Ja,
och det tycker jag är att fira för mig.
Men du måste berätta, när den sänds och så att de...
Ja, den finns på Play 18 april, den söndag.
Ja.
Och så går del 1 22 april, SVT 1 20.00 till 21.
Ja.
Och del 2 29 april, samma tid, 20 till 21.
Mm. Är den bättre i tablå-tv så, eller linjär-tv än i Play?
Jag måste titta på det för att se det. Jag hoppas att det är någorlunda lika.
Du har kommit en bit in i livet, Jens, och sådär. Har Tumba lärt dig någonting om hur man ska leva sitt liv?
Mm.
Som du kommer ha med dig i resten av livet.
Mm. Att inte hålla på med så mycket projekt, utan ta det lite lugnt så man kan det. Behöver ju inte, alltså, behöver inte göra filmer hela tiden. Men det kommer jag förhoppningsvis får jag göra några stycken till. Men ska jag vara lite här och nu ändå. Det var ju, jag uppfattar inte riktigt som att han njöt på sitt sätt av livet. Jag är helt övertygad om att det var det som var grejen. Mm. Men ur mitt perspektiv så hade han allt och kunde ha tagit det lite lugnare faktiskt. Mm. Men det är ju bara som jag ser det.
Ja, jag tyckte det var inspirerande på något sätt att se honom just det där
gasen
så. Ja, men just fan att typ så här, ja, men fan livet är fan rätt långt liksom ändå.
Du sa det bra att han kramar ut allting ur livet och vi ska ha roligt.
Ja.
Och sen hade han en skön inställning då att, och det säger han i sin bok då, att ja, det är klart att jag har haft känt mig lite nedslagen ibland och varit lite orolig, men då tänker jag att det har ju alltid blivit bra. De gånger jag har känt så har det blivit bra sen. Så det blir säkert bra nu också. Ja. Och det är ju en livsvisdom så god som någon. Det blir ju oftast bra.
Ja.
Riktigt hur vet man inte riktigt. Tilltro.
Ja, det tar vi med oss.
Ja, det gör vi fan. Jättekul att du ville komma förbi igen.
Ja, det är klart. Jättehärligt att få komma. Tack snälla.
Vi ses när du är klar med Hawkins historia för er då.
Men så gör vi.
Ja,
bra. Tack.
Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Dream, baby, dream. Forever. Keep that dream burning, baby. Keep that dream burning forever.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.